Vi ska tillbaka till predikaren. Den här gången kapitel 5. I svenska biblar är det verserna 7-8 och i engelska biblar är det verserna 8-9. Ja, det jag kommer att läsa är att i vers 8 eller 9 i de engelska så är det lite olika sätt att översätta den här versen. Så jag har tagit från Svenska Folkbibelns fotnoter, har en alternativ översättning som är den rätta översättningen. Så jag ska läsa Svenska Folkbibeln 2015. Predikaren 5:7-8. Om du ser att den fattige förtrycks och att rätt och rättfärdighet kränks i landet, så bli inte förvånad över det. För hög vakar över hög och andra höga över de båda. Och landets skörd tas av dem alla. Kungen betjänas av åkermarken. Det är alltså texten. Och som jag sagt en annan gång, vi predikar utläggande genom Bibeln, vers för vers, bok för bok. Och litar på Guds försyn i att allt sammanfaller så att den här texten passar in i den här tiden. Vi befinner oss i slutet av en corona, covid-19 nedstängning och förhoppningsvis blir det inga fler. Men vi har lärt oss en del saker om makthavare, stater, vad de gör som stämmer med denna text. Jag ska knyta an lite till det längre fram. Titeln för predikan är makthavares skada och nytta. Makthavares skada och nytta. Det är en ganska kort text så den behöver kanske inte sammanfattas, men om man ska dra ihop det mer till en mer kärnfull sammandrag så säger texten helt enkelt att häpna inte över makthavarnas orättfärdighet, korruption och ondska. Det var ett tag sedan vi tittade på predikaren. Men den började, ska jag göra en kort sammanfattning av vad boken har sagt. Det är kung Salomo. Om man följer ledtrådarna i början av boken så kan man dra slutsatsen att det är kung Salomo som har skrivit predikaren. Han skriver om hur allting är förgängligt. Han har gjort sina undersökningar. Han säger från kapitel 1 och vers 12 hur han gav sig själv till att undersöka allt som sker under solen. Undersöka arbete, möda, precis allting som äger rum under solen. Och kommer fram till sina slutsatser. Att allting är lönlöst. Allt är bara samma sak om och om igen. Livet är fullt av möda. Livet är plågsamt. Livet är förhatligt. Men han stannar inte där. Han stannar inte i depression. Han visar oss hur vi ska njuta av det här förgängliga livet. Med åtanke på döden och den kommande domen och världen. Den här texten talar om förtryck och hur rätt och rättfärdighet kränks i landet. Parallellställen i boken som man talat om tidigare om de här sakerna i kapitel 3 och 16-17 och i kapitel 4 och 1-3. Jag ska läsa dem 3 och 16-17. Där säger han: och vidare såg jag under solen domens plats, där satt det orätta, och på rättens plats, där satt orätten. Och jag sa i mitt hjärta, den rättfärdige och den orättfärdige ska Gud döma. Kapitel 4 och 1 säger han: och jag vände mig och fick se all utpressning som görs under solen, och se, de utpressades gråt, men de har ingen som tröstar dem. och från deras utpressares hand styrka, men de har ingen som tröstar dem. Så Salomo, precis som i de här två styckena och i detta stycke vi tittar på nu, så bjuder Salomo oss att betrakta. Han säger, om du ser att den fattige förtrycks, att rätt och rättfärdighet kränks i landet. Han bjuder oss att betrakta samhället, landet, trakten, sympatisera med de som förtrycks, med att rättfärdigheten kränks, att gripas av Salomos sorg, som man säger i kapitel 4. Se de utpressades gråt, men de har ingen som tröstar dem. Salomo har talat om de sakerna. Här upprepar han samma sak igen, men det han vill säga här är att vi inte ska häpna över de här sakerna och inte bli förvånade över att sånt här sker. Vi har sett på hur Salomo från kapitel 4 och vers 4 fram hit. Det här är sista delen i det här stycket, eller avsnittet av predikaren, där Salomo har, efter att han har berättat om hur livet är förgängligt, förhatligt, så ger han några tillämpningar eller tips eller visa råd hur vi kan undvika mödan i arbetet. Hur, när vi vet att livet är förgängligt, mödosamt, plågsamt, hur ska vi då leva och se på livet? Hur ska vi förhålla oss till livet när det är så här? Han har gett i princip råden om att undvik synd, döda synden i ditt liv, så undviker du att känna plågan. Lev till Guds ära. Han har talat om faran med avund, avundets synd, avundets förgänglighet, att en människas möda i arbetet beror på avund mot en annan, ett ständigt jagande efter att vara bättre än andra. Hur en människas själviska arbete, när han arbetar ensam för sig själv, endast för sig själv, inte försörjer andra, inte hjälper andra eller vill ha hjälp från andra. Själviskhetet, högmodet, stoltheten i att vilja vara sin egen lyckas med. Högmodet i att inte vilja lyssna på varningar och förmaningar. Och det sista vi såg på för några månader sedan, tror jag, det var faran med att säga förhastade saker. Undvik att säga drastiska löften, avlägga löften du inte kan hålla, helst inte alls. Och nu här i sista delen av de här olika råden som Salomo ger, eller uppmaningarna, är att inte häpna eller förvånas över makthavares ondska. Man undviker mycket möda i livet genom att ha en realistisk syn på makthavarna i ett land och inte bli förvånad när de gör onda saker. Så det Salomo säger är, häpna inte, förvånas inte över detta. De här makthavarna, de är underordnade andra, de har andra över sig, de har en kung över sig, och i slutändan så är Gud över alla, förstås. Så den här texten ska ge oss en realistisk syn på makthavarna i våran religion och i landet, i världen, så att vi inte beundrar dem allt för högt eller förvånas när de gör onda tilltag eller upptåg, utan istället ska vi dyrka och tjäna hans majestät konungen Jesus Kristus, som själv tjänade oss, som har befriat oss, och så att vi sätter vårt enda hopp till honom. Så Så till texten, vi ser makthavarnas utpressning och ondska i vers 7. Fenomenet observeras. Du ser den fattige förtrycks. Du ser rättfärdighet kränks i landet först. Här bokstavligt när står den fattige förtrycks. Det hebreiska ordet talar mer om utpressning. Också som det gör i 4:1. Där också talar om det. Att här ordet talar om utpressning. Fattiga inte bara förtrycks utan utpressas på sina pengar. Utpressning är när någon har en hållhake på någon på något sätt för att pressa den här personen på pengar eller hotar eller gör någonting för att ta den här personens pengar, få den här personen att ge pengar till någon. Och en stor ondska är att detta görs mot fattiga som inte har så mycket pengar alls. En människa som utpressar fattiga, att makthavare utpressar fattiga, är en stor ondska. Vi läste om hur de förtrycks, hur de gråter, hur det inte finns någon som tröstar dem. Det finns ingen rättsskipning som sker som kan ge dem upprättelse, kompensation. Talar om det andra, att rätt och rättfärdighet kränks i landet. Eller bokstavligen att dom och rättvisa plundras i landet. Eller dom och rättvisa, rättvisa och rättfärdighet våldsamt rycks bort i landet eller i trakten. Här är de hebreiska orden mishpat och tzedek, som genom Bibeln just står för rätt och rättvisa. Två genomgående begrepp genom Bibeln. Mishpat och tzedek. Vi kommer se det längre fram också i predikan. Två viktiga ord som talar om rätt och rättfärdighet. De här som förtrycks, de fattiga som utpressas, andra som det begås brott mot, får ingen upprättelse eller gottgörelse eller kompensation. Det finns ingen rätt eller rättvisa. Det rycks våldsamt bort ifrån dem. Som vi läste om i 3:16 i predikaren, att under solen skipas ingen rättvisa i slutändan. På domens plats, där satt det orätta. På rättens plats, där satt orätten. Istället för att ha rättfärdiga domare som vet att döma rätt och rättvist och se till situationen, så är de istället ogudaktiga, kränker rättvisan. De fäller felaktiga domar, inte till fördel för offret, inte till rättvisans fördel, utan till fördel för sig själva, för makthavarna, de som de har över sig. Domstolarna sitter i knät på de som gör lagarna. Det är makthavarna, staten, regeringen. Så det är klart att domstolarna dömer till fördel för de som bestämmer över dem. På domens plats, på rättens plats, där var orättfärdigheten. De förtrycker änkan och den fattige, den faderlöse. Vi läser om i apostlagärningarna, domstolarna som förtrycker de kristna. Sanhedrin, den judiska domstolen, ställde apostlarna inför rätta. De ställde Jesus inför rätta. De ställde apostlarna inför rätta. Inför romerska domstolen, där ställdes Jesus inför rätta, dömdes till döden. Apostlarna och många kristna ställdes inför rätta, dömdes till döden på många olika plågsamma sätt. Det här var den så kallade rättvisan i landet. Och Salomo har talat redan om trösten i allt detta är 3:17. Gud ska döma både rättfärdiga och ogudaktiga. Det var trösten som Salomo redan har talat om. Men här ska han inte ge dessa ord av tröst. Han har redan sagt det. Här säger han istället: hur ska vi reagera när vi ser att detta händer? Och det han säger är: häpna inte. Bli inte överraskad eller förvånad över att detta sker, över att människor förtrycks, över att fattiga utpressas, över att rättvisan kränks. Varför säger han så? För att det är en regel. Det är en regel att människor utpressas på sina pengar och även fattiga. Det är en regel att rättvisa kränks i landet. Därför ska man inte förvånas över det. Så vi ser fenomenet och ska reagera genom att inte bli förvånade eller överraskade. När vi hör någon sån här nyhet, det läser man på många ställen om hur domstolar har dömt felaktigt, inte förvånad. Inget konstigt egentligen. Så fenomenet, och så talar han då om förtryckarna, olika ämbetsmän i landet eller i trakten. Han talar om regionalstyret. Han talar om det finns högre över dem. Hög vakar över hög och andra höga över de båda. Så de höga ämbetsmännen, myndighetspersoner, har i sig själva andra högre över sig. Det är som en kommandokedja eller ett kedja av ansvarsutkrävande där de svarar till varandra. Eller det är så det ska fungera i alla fall. Vi läser i Daniels bok 6, de två första verserna, där kungen Darius står: fann det lämpligt att sätta 120 satraper över riket för att de skulle finnas överallt i riket. Och över dem satte han tre furstar, och en av dem var Daniel. Och inför dem skulle satraperna avlägga räkenskap, så att kungen inte skulle lida någon förlust. Och där följer samma mönster i den här texten också, att det är satraper över riket, de olika områdena i riket, och över dem är det tre furstar, och längst upp sitter kungen. Det ser vi här också i vers 8. Längst upp sitter kungen för att kungen inte skulle lida någon förlust. I kungen som ska dra vinning längst upp i slutändan. Och det är samma sak vi ser i den här texten. Det ska fungera som en kommandokedja eller en ansvarsutkrävande kedja, men det är också en förtryckande kedja där ämbetsmän har personer över dem som förtrycker dem, och i sin tur andra personer som kanske också förtrycker dem, och längst upp är det kungen som sitter och förtrycker allihop, skulle man kunna uttrycka det som. Det talar om stater med våldsmonopolet. Vi har undersåtarna längst ner. Och våldet sitter i de som ska upprätthålla lag och ordning. De är insatta av Gud till det. I Romarbrevet 13. Men missbrukar den här makten som Gud har förordnat att de ska ha genom att lägga dit extra lagar som ökar förtrycket som inte Gud har bestämt. Extra lagar, extra avgifter och skatter, utpressning, saker som Bibeln säger till oss att vi ska inte stå emot detta, vi ska betala, vi ska lyda det här. Men det är ändå ett maktmissbruk. Gud säger, du ska inte lägga till extra lagar till mina bud, säger han till Israel. Och det är sånt som gäller resten av mänskligheten också. Så vi har förtryckskedjan, staten, kommunen, landstinget eller de olika regionerna, hur det styrs. Längst ner är offren, undersåtarna, som de ska egentligen ska vårda över, men istället förtrycker. De är försvarslösa. Här talas det om de fattiga. Även fattiga utpressas på de få pengar, slantar de har. Och de gråter och ingen tröstar dem. Ingen kan, ingen vågar. De är mäktigare. Det finns ingen kompensation eller upprättelse under solen. Och bli inte förvånad över det. Så har vi då kungen, vers 8, som var en svår vers att översätta, och många olika bibelöversättningar har valt olika sätt att översätta det. Jag ska argumentera kort och inte bli för teknisk till varför det som står i Svenska Folkbibelns 2015 års översättningsfotnot och King James och Septuaginta och Net Bible som har översatt det korrekt, nämligen det handlar inte om att kungen är bra. En del översättningar säger det är bra, det är en förmån för landet att jorden, han ser till att jorden brukas. Bokstavligen så är det, står det att landets alltings nyttan med allt eller resultatet av allt är att kungen tjänas av åken. Ja, jag ska inte bli för teknisk till varför det är rätt sätt att översätta, men det är den lilla hebreiska bokstaven lamed som ställer till det, som oftast betyder till, så att kungen till åken. Och sen så vet man inte riktigt i översättningen vad det ska stå egentligen, men tittar man lite noga i ett lexikon så när det är ett passivt ord som det här betjänas, neved i passivum, och det är ett lamed framför, så är detta ursprunget till handlingen. Alltså det är åken som tjänar kungen, eller kungen tjänas av åken. Det talar alltså om, som jag nämnde, förtryckaren längst upp, kungen, eller den som är högsta hönset i landet, sitter längst upp. Han är den som betjänas i slutändan av åken. Längst ner är undersåtarna, bönderna, som arbetar på sin åker. Och så går det genom olika instanser upp till kungen. Kungen får en skatt eller en avkastning av åken och betjänas på så sätt av åken. Vi ser i Bibeln hur att tjäna används för att vara en undersåte under en kung, underordnad en kung, och även att betala skatt. Till exempel i Babel, i andra kungaboken 25 och 24, säger Gedalia, gav dem och deras män sin ed och sa, var inte rädda för kaldéernas tjänare. Stanna kvar i landet och tjäna Babels kung, så ska det gå er väl. Så att tjäna Babels kung innebar att man skulle vara en underordnad, en undersåte till kungen i Babel. Och det var inte bara i Babel, det var också i Israel. Första Samuels boken 8 och 11 till 17, där det varnas om när Israel har valt att de vill ha en kung istället för domare. Så berättar Gud för folket vad kungen kommer att göra med dem. Denna rättighet får den kung som kommer att regera över er. Han ska ta era söner till att göra tjänst på hans vagnar och bland hans ryttare och springa framför hans vagn. Han ska sätta dem till befäl över 1000 och befäl över 50, eller till att plöja hans åkrar och bärga hans skörd, eller till att tillverka hans krigsredskap och utrustning för hans vagnar. Vidare, era döttrar ska han ta till att göra salvor, laga mat och baka bröd. Era bästa åkrar, vingårdar och olivlundar ska han ta och ge åt sina tjänare. Han ska ta 10:e från era sädesfält och era vingårdar och ge åt sina hovmän och tjänare. Han ska ta era tjänare och tjänarinnar och era bästa unga män, liksom era åsnor, och använda dem för sitt behov. Han ska ta 10:e av er småboskap och ni kommer att bli hans tjänare. Så att tjäna en kung innebär de här sakerna. Han kommer att ta skatt av dem, han kommer att ta deras egendomar i beslag och göra saker med dem. Det här är inga positiva saker som det sägs om vad kungen ska göra med dem. Det här är en del av Guds vrede för att folket förkastade honom och ville ha en kung. Och Gud utlämnade dem till att, visst, vill ni ha en kung, här får ni. Här, det här kommer han att göra med er. Det är inte positiva saker. Så att vi ser också att skatt inte bara handlar om pengar. På den tiden så var det att de gick och tog saker från åkrarna, en del av skörden. För att längst upp så fick kungen det, så att kungen betjänades av åken längst upp. Efter det, alltså, onda makthavare är någonting man kan räkna med i allmänhet. Bli inte förvånad, häpna inte över det, utan räkna med det, så blir du inte förvånad. De är människor. Det här är anledningen. Människor är onda till sin natur. Makthavare är inte ybermänniskor. De är människor som vi alla. Och det är en pervers ondska att fattiga förtrycks, att de tvingas betala skatt, att människors äganderätt kränks. Men särskilt att fattiga utpressas på sina pengar av mäktiga makthavare som redan är rika, som har alla medel för att kunna hjälpa. Det är en pervertering av vad ledarskap är menat att vara. Ledarskap är menat att vara en bild av Gud som är den högste ledaren. Och det här har jag nämnt tidigare, att gott ledarskap ger en bra bild av Gud, ger goda associationer till ledare när man tänker sig Gud som ledare. Ont ledarskap ger en dålig bild av Gud. Det är många som inte vill ha en ledare över sig. De har sett hur makthavare förtryckt dem. De har sett religiöst förtryck. Präster, påvar, biskopar. Även där ser vi ett regionalstyre som inte finns med i Bibeln. Präster, biskopar, påvar, ärkebiskopar och allt annat sånt obibliskt. Som är en förtryckskedja inom religionen. Och människor får en motvilja till Gud av detta. För då tänker de att ledare är såna här. De bestämmer över oss. De förtrycker oss. Och om Gud är en ledare så är han också likadan. Han bara förtrycker och vill göra ont mot människor. Det ger människor vatten på sin kvarn. Så att de finner anledning att vägra underordna sig Gud. Och det är en del av våran synd. Att vi är en del av världen. Makter och myndigheter som vi läser i Romarbrevet 13 är insatta av Gud. De är ansvariga inför Gud. Kommandokedjor som finns är personer som ska vara ansvariga inför varandra. Om någon begår ett brott där nere så ska de överordnade ställa honom ansvarig. Tvärtom blir det oftare att man istället skyller på de överordnade, som till exempel i koncentrationslägren. Vi lydde bara order. Vi gasade ihjäl massa människor eftersom vi lydde ju bara order. Vi följde bara vad de som var över oss hade sagt att vi skulle göra. Så istället för att det blir ett ansvarsutkrävande så skyller man ifrån sig utan att själv ta sitt ansvar. Men de kommer att till slut ställas till svars och finnas skyldiga av Gud för vad de har gjort. Realism behövs. Att vara realistisk inför detta. Att de är människor som vi, och det är inte att förvånas över. Det är någonting att räkna med. Att människor, makthavare, inräknade, gör onda och själviska saker. Gör ont mot andra och gärna mot dem som är under dem. Realism. Det finns ingen högsta trygghet i dem. Det är inte som vissa översättningar har sagt att de ser till att jorden brukas. En bonde brukar sin jord för att han själv vill det. För han behöver maten därifrån. Istället så försvårar de det. Och skäl för alla hederligt arbetande människor. Mänskligheten är ond. Och orätt råder över jorden. Jorden är lagd under människans förgänglighet och synd. Genom Adams synd. Adam sattes in för att han skulle råda över jorden. Bestämma över fiskarna. Styra över fåglarna. Härska över alla fyrfota djur. Och lägga jorden under sina fötter. Och trampa på den. Han skulle vara en god ledare över jorden och alla djur. Men istället så valde han att synda mot Gud. Och drog därmed ondska över hela jorden. Och därför är makten som människor har över jorden innebär att orätt och ondska råder på jorden. Och skapelsen suckar och stönar och våndas över att ligga under människans förtryck. Man säger att makt korrumperar, men det stämmer inte. Det är människan som korrumperar. För människan är korrupt. Människan korrumperar makten. Gud har all makt och han är inte korrupt. Men Gud kommer till slut att skipa rättvisa och rättfärdighet. När det saknas rätt och rättfärdighet här på jorden så vet vi har många ställen i Bibeln som visar just att Gud ska skipa rättvisa och rättfärdighet. Trösten är inte på jorden hos människor utan i himlen. Gud ska döma både rättfärdiga och orättfärdiga. Gud är den allra högste över alla. Hög vakare över hög, andra höga över de båda. Högst upp, den som vakar, som iakttar, bevakar och ser allt. Ser all ondska, all korruption, all maktmissbruk, allt hyckleri är Gud. Han ser allt och han kommer att skipa fullkomlig, evig rättvisa och bringa rättfärdighet över jorden genom den kungen som han har installerat, Jesus. Gud har sedan länge lovat, ända sedan syndafallet, lovat en kung, sin smodekung, som skulle komma och befria från slaveriet, även från makthavarets slaveri. Hesekiel 34 och 23, där lovar Gud: jag ska låta en herde uppstå. Han ska valla dem, nämligen min tjänare David. Alltså Davids avkomma Jesus. Han ska valla dem och vara deras herde. Jag, Herren, ska vara deras Gud. Men min tjänare David ska vara förste bland dem. Jag, Herren, har talat. Jag ska sluta ett fridsförbund med dem. Jag ska göra slut på vilddjuren i landet, så att man tryggt kan bo mitt i öknen och sova i skogarna. Jag ska låta dem själva och landet runt omkring min höjd bli till välsignelse. Jag ska låta det regna i rätt tid, regnskurar av välsignelse. Träden på marken ska bära sin frukt, och jorden ska ge sin gröda, och själva ska de bo trygga i landet. De ska inse att jag är Herren, när jag bryter sönder deras ok och räddar dem från människor som har hållit dem i slaveri. Guds folk förtrycks genom alla tider. Israel i Gamla testamentet, församlingen i Nya testamentet, förtrycks av världen, av makthavare, hålls i slaveri, förtrycks av djävulen och köttet. Men Gud har lovat, han ska återinföra rätt och rättfärdighet. Han har tagit oss ur världen, från mörkrets rike till hans älskade sons rike. Jesus är kungen som ska återinföra, som redan har återinfört rätt och rättfärdighet. Gud har insatt Jesus till kung. Gud har insatt Jesus till domare. Fadern har överlämnat domen åt sonen, Johannes 5 och 22. Fadern dömer ingen, utan han har överlämnat hela domen till sonen. En bestämd stund, apostelgärningarna 17 och 31. Gud har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett. Med rätt och rättfärdighet. Fullkomlig rättvisa. Jesus själv kom som en fattig människa, blev förtryckt, han blev dömd orättfärdigt, han blev utsatt för denna orättvisa, blev dömd till döden helt oskyldig. Men han dog som ett substitut i syndares ställe. Han kommer till slut att döma alla de som har missbrukat sin makt, som har förtryckt de fattiga. Han kommer att döma dem och kasta ut dem i mörkret, i elden, där de ska gråta och skära tänder. Så Gud har insatt Jesus till kung, till att regera i rätt och rättfärdighet. Mishpat betzedek. Rätt och rättfärdighet. Jesus är den smorde kungen som Gud har utsett. Hebreerbrevet 1:8. Men om sonen säger han: Gud, din tron består i evigheters evighet och ditt rike spira i rättens spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Apostlagärningarna 5:31. Gud har upphöjt Jesus till sin högra sida som förste och frälsare. Kom ihåg hur Mishpat och Tzedek, rätt och rättfärdighet, eller rättvisa, dom och rättfärdighet, upprepas genom Bibeln. Talas om Jesu tron och herravälde. Psalm 89:15. Rätt och rättfärdighet, Mishpat, Tzedek, är grunden för din tron. Nåd och sanning står för ditt ansikte. Jeremia 23:5. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag låter en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. Jesus, kungen, han kom inte för att bli betjänad av oss. Han kom för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jesus visar hur hans makt, hans välde är milt. Markus 10:42. Ni vet att de som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem och att deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara den andres tjänare, och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jesus tjänade och gav sitt liv till lösen för många, för sitt folk, för att frälsa dem från deras synder, ta deras straff på korset, ta på sig Guds rättfärdiga och rättvisa vrede och blidka Guds vrede, tillfredsställa all rättfärdighet och rättvisa och tillräkna sin egen rättfärdighet till de som förtröstar på honom. Romarbrevet 3:21-22. Jesu välde, Jesu rike är milt. Det är inte förtryck. Istället säger han i Matteus 11:28-30: Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt. Guds rike är rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Romarbrevet 14:17. Så, eftersom, som vi sett, vi kan räkna med att makthavare på jorden är onda, så vet vi att makthavare idag gör samma sak mot sina folk, inklusive här. Vi ser hur folk utpressas på sina ägodelar, måste betala höga skatter. Hur regeringar talar om socialism, om att ta in människors pengar för att ge dem tillbaka lite grann efteråt. Ser hur rätten kränks, hur domare är korrupta, bortser från människornas rättigheter, bortser från att Gud säger: du ska inte stjäla. Vi har sett samma sak här i den här situationen med covid-19, katastrofen eller paniken eller krisen eller vad vi ska kalla den. Människor som inte haft en realistisk syn. Vi såg i början, vi kan titta tillbaka nu med nostalgi på tiden då folk hamstrade toapapper helt i onödan, helt utan anledning. De förtröstade på lönlöshet. De trodde att deras toapapper kunde rädda. Och nu skrattar vi åt det. Och lika irrationellt har det varit när de har sett upp till jordiska ledare och deras planer, deras försök för att släta ur kurvan eller uppnå flockimmunitet eller ättestupan som pågår i andra länder. De ser till sina makthavare, de som egentligen måste förstå att de förtrycker dem, och ropar till dem efter att inskränk mer av våra rättigheter, förhindra oss mer, stäng in oss i våra hus, vi måste stanna inomhus med våra toapapper, vi har köpt toapapper, nu kan ni stänga in oss. Genom Guds allmänna nåd så ger han vishet även åt ledarna, och de är inte så totalt onda som de hade varit utan Guds tillbakahållande nåd. Det måste jag nämna. Så jag bärsar inte allting här. Vi kan tycka olika. Men ledarna tar tillfället att förtrycka extra, lägga, smyga in extra lagar här och där utan att folk märker det. För att människorna ropar efter det själva. De har inte den här realistiska synen och förstår att det inte är att förvånas. Räkna med att makthavare kommer att förtrycka er. De tar tillfället att förtrycka, stänga in folk i sina hus. Även här i Finland så får folk inte försörja sig om de har en restaurang till exempel. Om de äger en. Vi talade om, hörde här om hur många bolag går i konkurs för att de helt enkelt inte får arbeta. De får inte försörja sig, sina familjer. Utan tvingas gå i konkurs, gå ut i arbetslöshet, i fattigdom. Man beundrar makthavarnas vishet. Samtidigt som de har legaliserat abort försöker makthavarna rädda liv när de legaliserar abort, när abort är lagligt. Men vi förvånas inte som församling. Vi förvånas inte över hyckleriet, över beundran. Vi beundrar inte makthavare. Vi tackar Gud att han leder dem, ger dem vishet. Vi förvånas inte att de, samtidigt som de säger att de ska rädda liv, så begår de aborter. Vi förvånas inte över det. Vi vet hur djävulen fungerar, hur världen fungerar, hur människans kött fungerar, att ursäkta sig i sina synder. Församlingen, om någon grupp i världen, kristna, vet makthavarnas ondska, ländernas, regeringarnas ondska. De har blivit förföljda över världen nu som då. I romarriket, i Europa, nu i Kina. Den kristna församlingen vet och förvånas inte, häpnar inte över att rätt och rättfärdighet kränks i landet. Ändå ska vi respektera myndigheterna, Romarbrevet 13. Vi ska respektera dem som insatta av Gud, förordnade av Gud. De finns, de ska fungera för vårt bästa. Tack vare Guds nåd så håller de tillbaka sin ondska. Så länge de inte tvingar oss att gå emot Guds lag eller att strunta i Guds lag, så ska vi följa deras lagar och vara fullkomliga. Och lita inte på dem utan på Guds nåd. Att hålla tillbaka deras ondska. Både makthavarnas ondska och samhällets ondska. De finns för att straffa brottslingar. Om det inte vore för Guds nåd så hade det varit kaos. Totalt kaos i världen. Människor hade levt ut i totalt fördärv i sina naturer. Och det ser vi hur det var, hur det har varit. Men även då var det Guds nåd. Men vi har sett hur Europa var innan kristendomen kom. Och hur alla, i princip över hela världen, har man haft slaktreligioner där man slaktar människor för att offra till avgudar. Det här är människans en del som visar människans totala ondska. Men även då var det Guds nåd. Det hade kunnat bli mycket, mycket värre. I slutändan så vet vi att Gud håller de ansvariga för vad de gör. Man kan inte skylla ifrån sig på sina mänskliga överordnade att jag lydde bara order. I slutändan svarar du för Gud för vad du gör. Som kristna ska vi inte följa andra får eller andra getter, utan den stora herden själv. Vi drabbas inte av samma panik som resten av världen när de köper toapapper. Vi tar vårt ansvar förstås. Vi följer herden, litar på honom. Vår plikt är att förmana även dem och deras ondska, precis som alla människor. Gud ser inte till person, han har inte hänseende till person. Bara för att någon är en högt uppsatt person så är de inte immuna mot kritik. Johannes döparen kritiserade starkt Herodes och blev halshuggen för det. Jesus kallade Herodes för en räv. Johannes kallade Nero för vilddjur. Som kristna gläds vi och längtar tillsammans efter det rike som ska komma, där Jesus härskar för evigt som kung i total rätt och rättfärdighet. Du som kristen kan ha glädje och tröst mitt under alla dessa förtryck. Romarbrevet 8. Vi gläder oss över förtrycken. Ni som är fattiga, Herren kommer att ge er gottgörelse. Den som är fattig i den här världen är rik i nästa. De som är ledare eller rika ska inte se ner på fattiga eller förvränga rätten för dem eller utpressa dem. Istället vara givmilda och goda och visa den bilden av Guds godhet och rikedom. Kristna, Guds folk, har en särskild känsla för rättvisa och blir på ett särskilt sätt bedrövade varje gång vi ser någon orättvisa sker. Mår dåligt av vad vi ser. men är inte förvånade över att det är som det är med tanke på människans natur. Många invänder mot den kristna tron. Varför finns det så mycket ondska i världen? Om Gud är god och allsmäktig, varför stoppar han inte ondskan? Bibeln erkänner och berättar att det är ondska i världen och inget att förvånas över. Men att Gud till slut kommer att skipa rättvisa och krossa det onda. Fattiga förtrycks inom religionen, som jag nämnt. Fariseerna förtryckte fattiga. Katolska kyrkan förtrycker fattiga med avlatsbrev. Kräver de på pengar, utpressar dem. Om du inte betalar så kommer du hamna i skärselden. Hinduism, där förtrycks fattiga. Det är deras karma att de är fattiga. Hörde om en av en från Indien som berättade hur han såg, han var själv inte hindu, men han såg, det var ett avgudatempel folk gick till och donerade mat. Där satt fattiga människor och tiggde utanför templet. Människorna, de satt och svalt ihjäl. De hade ingen mat, inga pengar. Människorna som hade mat och pengar gick förbi dem in i avgudatemplet och hällde ut sin mjölk och maten på avgudarna så att det rann ut i marken och försvann. Medan detta hade kunnat föda många fattiga människor. Fattiga förtrycks i falska religioner. Men så är det inte med Jesus. Den sanna religionen, kristendomen, den sanna kristendomen. Jesus är den enda gode guden som bryr sig om människor. Han är den enda gode konungen som gör gott för sitt folk. Han kom inte för att bli tjänad. Han kom inte för att ta saker ifrån oss. Han behöver ingenting av oss. Det är han som ger oss liv och ande och allt. Det är han som har skapat oss. Han betjänas inte av människohand. Han kom för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jesus har besegrat förtryckarna och makthavarna. Kolosserbrevet 2:15. Efter att ha klätt av välderna och myndigheterna, i öppenhet exponerat dem och triumferat över dem på korset. Första Korinthierbrevet 15:24-7. Då kommer fullbordan, när han överlämnar kungariket till Gud och Fadern, när han har upphävt varje välde och varje makt och kraft. Det är ju nödvändigt för honom att regera ända tills dess att han har satt alla fienderna under fötten på Jesus. En sista fiende upphävs, döden, för att allt satte han under fötterna på honom. Så Jesus är den enda gode kungen som gör gott för folket, medans mänskliga jordiska makthavare förtrycker och tar, gör ont mot sitt folk. Och Jesus har besegrat dem på korset och tjänat sitt folk och ger oss fritt, gratis, syndernas förlåtelse och evigt liv. Så häpna inte när du ser makthavares orättfärdighet, korruption, ondska, förtryck och utpressning. Att makthavare gör ont är något man kan räkna med på grund av människans natur. Men genom Guds nåd hålls deras ondska tillbaka, så att de också håller tillbaka människors ondska. Vi ska ha en realistisk syn på makthavarna. i vår region, i landet, så att vi inte beundrar dem allt för högt eller ser upp till dem, så att vi inte förvånas över deras onda upptåg. Istället ska vi se fram emot när Gud skipar rättvisa och rättfärdighet genom domaren och kungen som han har insatt, Jesus Kristus. Så låt oss inte häpna när vi ser makthavarnas orättfärdighet, utan istället se till godheten i hans majestät konungen Jesus Kristus och häpna och förundras över honom, över hans stora nåd mot oss oförtjänta syndare. Han som själv tjänade oss, som har befriat oss, gett oss sin rättfärdighet. Låt oss låta honom härska i våra liv med rätt och rättfärdighet, nu och för evigt. Amen. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för ditt ord, orden vi hört. Gud, när vi ser förtryck, rättfärdighet kränks, vet vi att det är så som människan fungerar. Vi tackar dig att vi har ditt ord, så att vi inte förvånas, vi inte slås ur fattningen, att vi inte blir skakade när vi ser ondska, utan vet att det är så det är på grund av människans synd. Vi tackar dig att du är den högste över alla, att du ser allting, vakar över allting och till slut kommer att skipa fullkomlig rättvisa genom din son, genom Jesus, våran kung, våran store, mäktige kung och gode kung, som tjänade oss, som inte kom för att tjäna för oss, för att vi skulle tjäna honom, utan för att han tjänade oss. Men Herre, hjälp oss också. Förlåt oss våra egna synder, vårt eget hyckleri, vårt eget missbruk av makten, som den lilla makt vi själva har. Gud, låt dessa sanningar fästas på våra hjärtan, att vi alltid är tacksamma till dig, alltid strävar efter att ära dig, tillbe dig och tjäna dig, Herre, med allt i våra liv. Gud, vi tackar dig för allting. Tackar dig för det riket vi har framför oss, som inte kommer att skakas, där fullkomlig rätt och rättfärdighet bor. Hjälp oss att ha det för ögonen, se fram till det, inte bli deprimerade av saker vi ser på jorden eller förvånade, Herre. Gud, låt oss lära oss, helga oss, växa till i likhet med din son. Vi ber i Jesu namn. Amen.